Så, god morgon och välkomna allesammans till gudstjänst. Vi ska börja med att be kort och sedan så ska vi slå upp Johannesevangeliets 14:e kapitel och verserna 1 till och med 6. Johannes 14, verserna 1 till och med 6. Så att medan vi letar fram det så ber vi att Herren välsignar den här stunden. Herre, vi tackar dig denna söndag morgon att vi får samlas i ditt hus, att vi får samlas i ditt namn. Herre, vi ber att du talar till oss angående de eviga tingen. Herre, Bibeln är inte en bok bland andra böcker. Jo, det är en bok bland andra böcker, men den särskiljer sig på det sättet att den är inspirerad av dig. Och den högsta vägledning som vi kan ha i detta liv. Herre, vi ber att du talar till oss i våra hjärtan om de här verserna och det ämne som du har lagt på mitt hjärta den här morgonen. Vi ber detta ting i ditt namn, Jesus. Amen. Okej, Johannes 14 kapitel och verserna 1 till och med 6. Jag läser från Svenska Folkbibeln. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud, tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta med er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa det: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa det till honom: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och ni har sett honom. Filippus sa det: Herre, låt oss se Fadern så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge jag var hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus, den som har sett mig har sett Fadern. Nu ska vi se här. Jag tror att jag läste lite för långt där. Så det var helt okej. Jag ser inte nämligen de här små versindelningarna där. Men det är alltså verserna, eller ett till och med sex. Men vad är det han talar om här? Han talar om en tid när han är precis på väg att gå till Golgata och bli korsfäst. Han har förberett sina lärjungar i 3,5 år har de vandrat med honom. Han har gått igenom vad som är för oss gamla testamentet med dem dagligen och berättat om vad profeterna har skrivit om honom, hur han har kommit för att uppfylla dessa profetior. Och det som nu närmast står för dörren, det är alltså att han ska gå till korset och dö för våra synder, utgjuta sitt blod. Och de är naturligtvis ledsna. De förstår inte riktigt vad det är han talar om. Liksom. De hade sitt koncept, precis som vi har våra koncept om hur saker och ting är eller ska vara eller bör vara och så vidare. Och för dem så kunde de inte förstå liksom, hur han, Messias, deras konung, skulle gå och dö på ett kors. Men han är ju kung. Han ska ju liksom ta över. Han ska kasta ut romarna. Han ska börja att styra sitt folk, Israel och hela världen. Men istället så talar han i de här för dem lite kryptiska termer att han ska gå bort. Men samtidigt så tröstar han dem med de orden att jag ska komma tillbaks och hämta er. Så nu blir det ännu mera förvirring i läget. Först säger han att han ska gå bort. Och sen säger han att han ska komma tillbaks. Vad är det som pågår här egentligen? Och vi vet att nästa steg i Guds plan för oss, det är församlingens uppryckande. Det finns inget tecken som behöver uppfyllas. För hans andra tillkommelse, då han kommer och sätter sina fötter på den här jorden, är det många saker som ska hända. Många profetiska uppfyllelser. Men för hans vårt uppryckande, det vill säga när han hämtar sin församling och avslutar församlingens tidsålder, det är inget tecken som måste föregå detta. Därför vet vi inte. Det kan vara idag, det kan vara imorgon, det kan vara inom en väldigt snar framtid. Och mycket talar för att det är det. Jag ska inte gå in på de detaljerna nu. Men det är nästa steg. Och det är det han talar om här, att jag ska komma tillbaks för att hämta. När det här skrevs och han talade till lärjungarna, då hade han ännu inte varit på Golgata. Han hade ännu inte dött på korset och uppstått igen från de döda. Så de såg ju det här framför sig. Vi läser om det och ser tillbaks på detta. Så för oss så vet vi vad som hände. Att han gick verkligen bort ifrån dem. Han dog verkligen på korset. Han försonade verkligen våra synder. Han blev begravd. Han uppstod igen från de döda. Och han steg upp till Fadern. Och han sitter nu, märk väl, på Faderns högra sida. I Hebreerbrevet 1:3 står det att han satt ner på Faderns högra sida när han hade fullbordat verket. Så han sitter inte på sin egen tron idag. Han sitter på Faderns högra sida som inte en kung utan som en präst. Och vad gör en präst i Gamla testamentets tid, eller förlåt mig, när Jesus var på jorden, så var han profet. Och vad gör en profet? Han proklamerar Guds ord. Vad gör en präst? Han medlar mellan Gud och människan. Han medlar mellan oss. Satan har än idag i Uppenbarelseboken 12 kapitel och 10 vers, så har han tillgång att komma in i det himmelska tronrummet och anklaga oss. Han anklagar den helige Guden och säger, titta på de här syndarna, vad de gör. Borde inte du i egenskap av en helig Gud ta itu med det? Men vem sitter på Faderns högra sida? Jesus Kristus, som beskrivs i Bibeln som en advokat. Och vad är en advokat? Det är någon som för vår talan. Jag vet inte hur jag ska försvara mig eller förklara någonting, men advokaten talar i mitt ställe. Så Jesus är vår advokat. Han talar i vårt ställe. Och när Satans anklagelser kommer mot Fadern angående oss, så kliver Jesus Kristus fram bokstavligen och säger att det finns ingenting att anklaga dem för, därför att de är fullkomliga, inte på grund av vad de har gjort eller inte gjort, utan på grund av vad jag har gjort och att jag har utgjutit mitt blod. Och Fadern säger, okej, fallet är avslutat, det finns inga mera anklagelser mot de troende. Men där finns Jesus idag och han väntar på att gå tillbaks eller komma tillbaks till denna jord för att hämta sin församling som utgörs av alla troende. Det är vi, det är de, det är alla de som har satt sin tro till Jesus Kristus som sin frälsare. Och en av de saker som vi kommer att, eller ett av de ämnen som pastor Stamboski kommer att tala om nästa helg, som ni ser på de här, det är vad ett judiskt bröllop kan berätta för oss om Jesus snara återkomst. Och nu är det nästan så att jag tar och predikar över detta ämne, så vi får se om han bekräftar eller dementerar vad jag säger. Men jag blir så exalterad över detta faktum att ett judiskt bröllop då och även nu, åtminstone i ett ortodox sammanhang, går till på det sättet att det har tre delar. Och den första delen är förlovningen. Det är den första delen. Och vi tänker alltid liksom av förlovning, liksom, det är en liten söt grej, så där, vi förlovar oss. Och, ja, det betyder ingenting, men att förlova, förlova, lova i förtid. Det betyder alltså att jag lovar trohet mot den här personen. Det vill säga att jag ska gifta mig med personen. Då gick det till så att fäderna, blivande bruden och blivande brudgummens fäder, möttes och diskuterade och sa att är det här bra, är det här lämpligt? Och om de gav sitt okej, så fick mannen och kvinnan så att säga okej från fäderna att det är okej. Men när kommer det att ske? Det fanns en tidsperiod mellan förlovningen och själva bröllopet. Men den tidsperioden var obestämd. För den hade nämligen med förberedelser att göra. Mannen hade någonting att förbereda och kvinnan hade någonting att förbereda. Det är väldigt intressant. Mannens förberedelsetid bestod i att han gick till sin faders hus. Och där fick han en hammare och en såg och några spikar och allt vad som behövdes. Och han började att bygga ett hus på faderns mark eller tomt eller vad det nu kan vara. Så hans uppgift var alltså att bygga ett hus, en lägenhet, ett boende för sig själv och sin blivande hustru. Och här säger Jesus att han har gått för att förbereda en plats åt oss. Så det är exakt det han säger. Vi är förlovade med honom. Han är brudgummen. Han har fått okej från sin fader att han ska gifta sig med församlingen, det vill säga oss. Och han har nu gått för att förbereda denna plats. Vad var då kvinnans roll? Den var också en roll av förberedelse. Hon gick för att förbereda sin bröllopsklänning. Och det här är väldigt intressant. Därför att hur förbereder man en sådan? Vi talade om hammare och spik. Nu talar vi om tråd och vad heter det? Nål och tråd. Men att förbereda denna bröllopsklänning. Och vad säger Bibeln om detta? Och vad kan vi liksom läsa om detta? Jo, när församlingen har tagits upp så kommer vi att stå inför någonting som heter Jesu domstol. Och många blandar ihop Jesu domstol, som också i Bibeln översatts med bemasätet. Man blandar ihop det och tror att det är samma sak som den vita tronen. Alltså att vi står inför honom och riskerar kanske att gå förlorade eller kanske vi vinner evigt liv. Men det har ingenting med det att göra. Utan den troende är inte vid den vita tronen. Därför att det är en plats där otroende människor döms. Men bemasätet är en plats där alla troende kommer till Kristi domstol. Och där avgörs det så att säga på vilket sätt som jag förberedde bröllopsklänningen. Där avgörs det i vilken grad som jag lät hans liv, hans karaktär, hans natur bli manifesterad i mitt liv. I den mått som hans karaktär och natur blev manifesterad i mitt jordeliv som troende, i den mått kommer också min bröllopsklänning att skina i all evighet. Vi talar om det från ett individuellt perspektiv. Men det kommer också att vara i ett gemensamt perspektiv. Därför att vi är en kropp. Vi är också en brud. Och det här var också saker som kom upp och kom fram när vi firade nattvarden. Så det första steget är alltså förlovning. Och Bibeln talar om inte mindre än fem olika belöningar som vi som troende har möjlighet att få. Och många människor brukar sådär liksom fnysa lite åt det här och säga att liksom det där med belöningar, det är väl inte så viktigt liksom, och det räcker väl med att man kommer till himlen liksom och får vara med Gud. Jag tror inte att det finns någon olycklig människa i Guds närvaro, men det är helt uppenbarligen så att det finns grader av härlighet som kommer att ges till de troende baserat på i vilket mått som vi lät hans liv manifesteras genom våra liv här på jorden. Och det är fem olika kronor, eller i svenska bibeln översätts det ofta med kransar, när man gör en krans så här. Och den första kransen som vi stöter på, den hittar vi i första Korinthierbrevets 9:e kapitel. Första Korinthierbrevets 9:e kapitel. Och det var någon som gav mig, ni vet vem det var, en lampa som jag skulle använda i pulpeten. Men jag är så slarvig så jag tar inte med mig den lampan. Och nu kan jag inte riktigt se texten, så ni får lita på att jag ger skriftställena och sedan så citerar jag dem. Och ni får titta på det. Men i första Korinthierbrevet 9:e kapitel och verserna 25 till och med 27 så talar Paulus om sig själv som en idrottsman. Han talar om någon som löper ett lopp. Och det här är extra aktuellt just nu därför att alldeles nyligen så avslutades vinterolympiaden. Och jag tror att alla, inklusive mig, såg någonting någon gång från olympiaden. Och ni vet liksom hur de här människorna, för att vinna ett skidlopp eller en hockeymatch eller vad det nu kan vara, så vet ni att det ligger ett enormt arbete bakom. Disciplin. Att komma dit. Det är inte bara liksom, du, jag ska vinna guld i 5 kilometer på skidor. Och sen åker man dit bara. Alla kör om. Men liksom, finns inte en chans. Det är en enorm förberedelse som börjar långt innan för att jag ska kunna. Och Paulus säger att jag är som en sådan idrottsman. Att mitt liv som kristen är en förberedelse till. Jag löper ett lopp och inte bemärkelsen som att det är några andra som löper här tillsammans. Nu ska vi se om jag kan liksom se till så att de får maginfluensa här och liksom inte kan vara med i loppet eller vad det nu kan vara. Liksom. Utan det handlar inte om att tävla mot någon annan. Det handlar om att tävla med sin egen andliga potential i bemärkelsen att Gud har lagt ner i mig en möjlighet att lära känna honom, att reflektera honom i det här livet, och det är det han vill. Och han säger, jag ska göra allt för att leva i min fulla andliga potential, så att den belöning som han här kallar för en segerkrans som inte vissnar, att den blir min. Och nu säger någon så här, men det låter inte som gärningar liksom. Ja, vi ska göra någonting. Jag trodde att det var liksom nåd, vi bara sätter oss ner och väntar på Herrens återkomst och så vidare. Men vi tror att liksom den här entusiasmen som föds av eller genom detta gör att jag vill sprida det här ordet. Liksom jag kan inte, i andra Korinthierbrevet 5:14 så står det att vi är motiverade av kärlek. Det står att Guds kärlek tvingar oss, står det bokstavligen i texten. Att kärleken tvingar oss, liksom att vi är så överväldigade över detta faktum att universum skapar Gud själv, vår far, älskar oss så mycket att han utgav sin enfödde son på det att var en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. När vi tänker på detta så blir det så stort och så överväldigande. Vi blir så brutna och så förkrossade att vi säger, vad annat kan jag göra i detta liv än att löpa loppet? Det vill säga att leva i den andliga potential. Alltså jag inte får fram det ordet för det, jag vet inte. Leva i den andliga potential som Gud har gett mig. Och det är det han säger, den första kronan. Den andra kronan hittar vi, eller kransen rättare sagt. Eller kronan står det faktiskt här i för det är både krans och krona som det översätts med. I första Thessalonikerbrevets andra kapitel och 19 versen, det talas om själavinnarens krona eller glädjens krona. Och i sammanhanget här så talar han om de troende i Thessaloniki heter det kanske, så talar han om dem och hur han har fått berätta evangelium för dem och hur de har hört det och trott det och de har blivit lärjungar, de har börjat att följa undervisningen och så vidare, och han säger att det här är glädjen. Liksom att det är en belöning som Gud säger att de som vinner själar, och då menar vi inte i bemärkelsen nödvändigtvis just att jag är den som för personen till tro. Kanske det, kanske inte. Men att jag är med i den vision som Gud har gett en församling eller oss i ett sammanhang. Att verkligen vilja se människor komma till tro på Jesus. Och det är så lätt att fastna i diskussioner om olika saker hit och dit, och det är så lätt att liksom prata om saker som är meningslösa. Har ni någon gång tänkt på det? Jag brukar alltid använda illustrationen på bussen, för det är där jag hör alla människor prata, på bussen liksom med sina telefoner, och jag bara tänker, vilken ofattbar tomhet. Och de tänker givetvis likadant om mig, den där stackars människan som står och predikar om en Gud som inte finns och en Bibel som inte är sann. Men jag tror att Gud finns, jag tror att Bibeln är sann, och det är därför jag talar om det. Och därför tror jag inte att det jag säger och gör är tomt, men om de vill tro det så är det okej. Men jag hävdar fortfarande att människors liv är så tomma. Antingen pratar man illa om någon eller så talar man om nästa gång man står fest. Det är de enda två sakerna som jag hör människor prata om i mobiltelefonerna, på bussen eller på stan eller vad man nu hör det. Man pratar illa om människor eller att nästa gång man ska ha fest. Valen så var hur det ska gå till och så vidare. Men här har vi själavinnarens krona, glädjens krona. Att jag har en längtan i mitt hjärta att se människor komma till tro på Herren Jesus Kristus. Att bli räddade från evig förtappelse och få evigt liv med honom. Och den tredje kronan, den kallas för livets krona. Livets krona. Jakobs första kapitel och 12:e versen. Jakob 1:12. Och det här är också intressant, för att om ni läser sammanhanget här så ser vi att det har med frestelser att göra. Att det här är en speciell belöning som Gud ger till dem som inte ger efter för frestelser. Och det här är väldigt intressant. Tänk ett liv utan frestelse. Tänk på dem, ni kanske inte har några svagheter, några problem. Då är ni exkluderade från det jag säger. Men tänk ett liv utan frestelse. Att man inte skulle vara dragen till alla de här sakerna som vi vet är liksom felaktiga, syndiga, destruktiva och så vidare. Men faktum är att även om vi lever i en värld som är fallen, även om det finns en Satan med sina demoner, även då vi har ett kött, alltså en natur som är fallen, även som troende, Bibeln talar om det och beskriver det som kött. Trots detta så har Gud gett oss allting som vi behöver för att leva ett segerrikt liv. Så vi kan aldrig ursäkta oss och säga att det gick inte att stå emot den här frestelsen. Jo, det gör det. Och det gjorde det. Och det här är en särskild krona, en särskild belöning för dem som som står emot frestelsen. Ja, men det går inte liksom. Jag dras åt det här hållet och liksom jag fastnar i det här hela tiden. Men vi kan bara tänka så här. Liksom, kan jag en gång stå emot frestelsen? En gång? Ja. Kan jag göra det två gånger? Ja. Om jag kan göra det en gång kan jag göra det två gånger. Kan jag göra det två gånger kan jag göra det tre gånger. Det är möjligt. Och så faller jag. Okej. Vi känner, står upp, går vidare. Faller igen, vi känner, står upp, går vidare. Inte att jag använder det som ursäkt, men jag säger att jag behöver inte ge efter för de här sakerna hela tiden. Jag har den utrustning jag behöver. Jag är född på nytt, jag har en ny natur, jag har Guds ord, Bibeln. Och jag har också Guds församling som ett skydd och ett sätt att leva i seger i det här livet. Så det finns en livets krona. Därför att när vi lever i våra frestelser, då förnekar vi livet. Vi lever i bioslivet, som Bibeln beskriver, alltså det biologiska, det naturliga livet. Men vi upplever inte zoe-livet, det vill säga det eviga livet som är Guds liv. Men om vi inte ger efter för dessa frestelse, då får vi livets krona. Fjärde kronan, härlighetens segerkrans. Nu är det en krans igen här. Återigen, de här orden kan översättas både med krona och krans. Men härlighetens segerkrans. Första Petrus 5 kapitel och de första 5 verserna. Första Petrus 5, 1-5. Och det talar om herda. Och då säger de, ja, det gäller inte mig. Det är bara pastorer och ledare. Men om vi läser sammanhanget och så tänker vi oss lite grann, vad är en herde? En herde är någon som hjälper fåren att komma till en plats där de kan äta och dricka. Det är också en person som skyddar fåren från fienden. Om jag har den rollen i någon människas liv, att hjälpa dem att äta andligt talat och att skydda dem andligt talat från vargarna som vill sluka dem. Om jag har den rollen på ett eller annat sätt, ja, då är jag en pastor i den bemärkelsen. Därför att på ryska till exempel så är ordet för herde och pastor, det är samma ord. Och det är egentligen, det kommer därav. Herde, pastor, det är någon som leder de här fåren till den här platsen att äta och att vara skyddade. Så om jag har den rollen som en fader, som en moder, som en äldre syskon eller en vän eller någon människa där jag kan utöva ett positivt andligt inflytande i den personens liv, ja, då kan man säga att jag i princip är en herde för någon eller några. Och därmed så tror jag också att det här är en segerkrans eller en härlighetens segerkrans som jag tror inte är exklusivt bara för de som är församlingsföreståndare. Och den sista, eller femte och sista kronan här, eller kransen är det, är en rättfärdighetens segerkrans. I andra Timoteus kapitel 4 och verserna 7-8. Andra Timoteus 4, 7-8. Rättfärdighetens segerkrans. Och det står att det är en särskild belöning för alla de som älskar hans tillkommelse. Ja, betyder det att det är de människorna som alltid åker på sådana här profetiska konferenser och de som läser om tidstecknena i Israel och så vidare? Eller är det någonting mer? Ja, det är ganska enkelt att förklara. Om jag älskar en person så älskar jag också att vara i deras närvaro, eller hur? Så det betyder att om jag älskar Jesus så vill jag naturligtvis att han ska komma tillbaka så att jag kan vara med honom. Och då säger jag, det är en självklarhet. Det är en absolut självklarhet att jag älskar Jesus och vill att han ska komma tillbaka. Är du helt säker på det? Är jag helt säker på det? Jag har haft många tankar många gånger. Nej, till exempel när jag studerade. Kom inte tillbaka förrän jag har fått min doktorstitel, Jesus, därför att jag vill kunna skriva doktor på mitt visitkort. Och det var viktigt. Och för allt i världen, om vi går lite längre tillbaka, jag vill uppleva äktenskapslivet. Kom inte tillbaka som jag har fått en fru. Och så vidare, och så vidare. Vi har många sådana grejer. Och ingenting fel med det. Ingenting fel med att gissa sig. Ingenting fel med att bli en doktor i biologi och så vidare. Men jag säger bara detta. Att rättfärdighetens segerkrans är för dem som älskar honom. Det är för dem. Liksom att vad kan i den här världen jämföras med att vara hans närvaro? Naturligtvis ingenting. Och när vi umgås med honom genom ordet, genom bröderna och systrarna i Kristi kropp och så vidare, när vi gör det, då föds den här längtan att vara med honom. Och han säger att det är en särskild belöning för de som väntar och längtar efter honom och hans återkomst. Så finns det en särskild belöning. Så varför gick jag nu igenom alla de här segerkransen som inte vissnar, glädjens krona, livets krona, härlighetens segerkrans och rättfärdighetens segerkrans. Det är de här fem belöningarna som vi ser i Bibeln. Jo, därför att de utgör vår bröllopsklänning som vi kommer att ha när vi möter honom. Och baserat på detta, på något sätt som inte jag kan förklara och beskriva det, för att det finns inga mänskliga ord som kan göra det. Men allt detta kommer att visa hur vi så att säga följde honom. Vilken fantastisk dag detta ska vara. Och det är intressant att förlovningen, som var vår första punkt, den var och är bindande. Han har sagt att han ska gå iväg, men han har också sagt att han ska komma tillbaks. Och vad händer när han kommer tillbaks? Jo, han tar oss hem till sig själva. Och vad händer då? Jo, en ceremoni. Man vigdes och paret gick någonstans där de, för att använda grafiskt språk, hade sex. Och detta är då så att säga tecknet på att de är gifta. Och det är därför som den här världen är helt sexfixerad och säger att ha sex med vem du vill, när du vill, hur du vill. Nej, Bibeln säger väldigt, väldigt tydligt att det är exklusivt för en man, en kvinna som är tillsammans under äktenskapliga förhållanden. Och därmed basta. Om ni inte gillar det och tycker att det är min åsikt, så får ni ta fram era biblar och läsa rakt igenom. Äktenskapet är en bild av vår relation som församling med honom, vår brudgum Jesus Kristus. När den här ceremonin hade varit, då var man officiellt gifta, och då kom det tredje steget. Och det var festligheterna. Festligheterna. Nu började partyt. Och vet ni hur länge det varade? 7 dagar. 7 dagar. Och det är intressant. Jag säger inte nu att det är så här. Men efter att församlingen har ryckts upp. Och till att Jesus kommer tillbaka till jorden med sin brud som är oss. Så är det 7 år. Det som Bibeln kallar för den stora vedermödan. Men talet 7 kommer där. Talet talar också om fullkomlighet. Men festligheter efter att vi har blivit belönade, efter att vi har fått vår bröllopsdress, efter att vi är gifta med honom, så kommer vi att uppleva en fantastisk fest där de här festligheterna då pågår, eller pågick i 7 dagar. Hur länge de pågår i det här sammanhanget, jag vet inte. Men allting talar för att det är ett bokstavligt bröllop i den bemärkelsen. Vi tänker alltid att det är så här liksom någonting förandliga. Men att det är verkligen så. Och jag avslutar nu med de här tankarna. Att vi bygger inte Guds rike på jorden. Har ni hört det någon gång? Liksom, nu ska vi bygga Guds rike liksom så här. Och när riket är klart så ska vi bjuda honom tillbaks och säga: Jesus, riket är på plats. Kom och inta din plats. Var finns den drottning som går ut och bygger riket och sen kommer till kungen och säger: jag har lagt under med allt det här, varsågod. Riket är faderns och fadern ger sonen riket. Och vi församlingen är hans hustru, hans brud, och vi regerar tillsammans med honom. Det finns ett mönster i Bibeln. Vad är Guds, jag var iväg så var det en man som undervisade Guds plan genom tiderna. Och i alla tider så har det funnits ett mönster som vi ser redan i första Mosebok. Där Adam blev satt att regera över den här världen. Med vem? Sin drottning Eva. Men de föll, världen har fallit i synd. Och det är intressant att när man tittar på överallt så finns det konungariken och tronar och kungar och människor vill upphöja sig själva. Liksom man vill regera. Och den som vill det allra mest är Satan. Han har försökt att ta Guds plats. Och när vi läser Jesaja 14 så ser ni hur han försökt att resa sig upp över Gud. Men denne första Adam, han misslyckades i sitt, han är friköpt, frälst. Men den andra Adam som Bibeln talar om, Jesus Kristus, han kommer att etablera detta rike. Han kommer att styra över den värld som nu tillfälligt styrs av Satan. Han är denna världens gud i Andra Korinthierbrevet 4:4. Men då kommer han att styra denna värld. Först under 1000 år. Och sedan kommer det 1000-årsriket att gå in och vara ett evigt rike. För vad är det han säger? Du ska styra från Davids tron i 1000 år. Nej, i all evighet. Så hans rike är 1000 år här på jorden. Men när det är slut så övergår det i ett evigt rike. Och vem är det som styr? Jesus Kristus. Det är han som nu sitter på tronen som fadern har gett honom. Och vem sitter där med honom? Vi, hans brud, hans drottning, församlingen. Fantastiskt. Och jag tänkte på det. Det är de här sakerna vi måste predika om. Många gånger i våra sammanhang, vi är moderna pastorer, vi är psykologer och socialarbetare och politiker istället för att tala om de här sakerna. Liksom, det är det här som är verkligheten. Vilken fantastisk bild det är. Så Jesus har en uppgift. Och vi vet att han är trofast. Han bygger en plats åt oss. Det är det som det talar om. Nu är det vår uppgift att förbereda bröllopsklänningen för denna dag. Och det är det vi gör. Hur? Inte genom några mänskliga gärningar. Utan att bara låta den helige ande verka i våra liv. Så att Guds liv får bli manifesterat i oss och genom oss. Och då kommer de här belöningarna att komma till oss och vår bröllopsklänning kommer att vara enormt underbart vacker. Herre, vi tackar dig för de här tankarna om hur du har förberett ett rike för oss. Det är ingenting vi kan etablera. Det är bara någonting vi kan delta i. En dag kommer du att sitta på tronen. Vi kommer att sitta där med dig. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för att du har gått iväg. Du har fullbordat verket. Du har gått iväg för att förbereda denna plats. Och om du har gått iväg för att förbereda den platsen, då vet vi också, baserat på ditt förlovningslöfte, att du kommer tillbaks för att hämta oss, för att vi ska vara med dig för all evighet. Vi tackar dig för detta, Jesus. I ditt namn. Amen.